En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prins Harry blev utbuad i amerikansk TV.
Och prinsessan Ingrid Alexandra, hon är hemma och hjälper ett kungahus i motvind.
Och nu vet vi vem som betalat Marius Borg-Höjbys rättegångskostnader.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björing.
Och Maria, om jag raspar lite på rösten så beror det på att jag har fått den här klassiska snart är det julförkylningen.
Ja, är den klassisk?
Det tycker jag, det låter kommer år efter år.
Ja, nej, men det är ju lite så influensatider och det är lite covid har jag hört att folk haft eller trott sig haft. Och så. Men det är som det är.
Vi kör på i alla fall.
Absolut, självklart. Och vi spelar ju in idag, ska vi säga, onsdag den 17 december. Det kan vara bra att veta lite när vi pratar om saker, var vi är i tidsspannet. Men vi ska börja idag i USA, där prins Harry i veckan gjorde ett oväntat framträdande i då amerikansk TV. Han gästade The Late Show with Stephen Colbert. Prinsen, han deltog i en julsketch. Jag ska försöka förklara lite hur den här situationen var. Han skulle komma in på scenen när Stephen Colbert stod där och det skulle kännas som att det var så här, oj, han dök bara plötsligt upp. Men han står ju där då och ska göra en julsketch tillsammans med Colbert. Det är snarare det än en klassisk intervju. Och vi kunde ju bland annat då se, då, det var som att de stod i ett vinterlandskap, det kom lite så här fejksnö och där sa han då till Colbert att han ville gå på en audition för en roll i en romantisk film som handlar om hur någon träffar en prins eller ja, en kunglig då. Så. När Colbert ifrågasatt varför, för Harry är ju redan en prins, så svarade Harry så här.
I genuinely thought this was the audition for the Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska.
What? No, I mean, that sounds like a fantastic movie, but you're an actual prince. Why would you want to be in one of those movies?
Well, you Americans are obsessed with Christmas movies, and you're clearly obsessed with royalty, so why not?
Hold on. Look, I wouldn't say we're obsessed with royalty.
Really? I heard you elected a king.
That's a fair point. No, he's got a point.
Ja, prins Harry han passar på att dra ett skämt om president Donald Trump. Och han säger att han trodde att han var på rätt plats för audition för rollen som prins i filmen Pepparkaksprinsen rädda julen i Nebraska. Och när då Colbert påpekar att ja, men du är ju redan prins. Då säger Harry att han tycker, eller han vet att amerikaner är besatta av julfilmer och av kungligheter. Och när Colbert då säger att nej, men så, det stämmer ju inte, så menar Harry på att jo, men ni har ju valt en kung.
Ja, vi vill liksom försöka förklara det här skämtet. När då prins Harry skojar om att välja en kung istället för en president, så syftar han då på att USA en gång i tiden gjorde sig av med den brittiska monarkin just för att då slippa en enväldig ledare. Genom att säga att välja en kung så antydde då Harry att Trumps ledarstil påminner mer då om en enväldig monark än en demokratiskt vald president.
Ja, men det är ju en pik mot Trump, absolut. Men jag vet inte om du minns det med Maria, men det har varit så himla mycket rubriker kring Harry och Meghan och Trump. De har ju ganska ofta, speciellt när det var val i USA, varit kritiska mot Trump. Inte att de säger det rätt ut, men indirekt. Mm. Och Trump, han har ju nämnt det här paret ett par gånger också. Han har ju tidigare hotat med att deportera prins Harry från USA. Men sen ändrade han sig faktiskt i en annan intervju och det var med New York Post och då sa han så här. Han har nog med problem med sin fru. Hon är fruktansvärd. Jag tror att stackars Harry blir manipulerad och styrd helt och hållet.
Och det vi hör i slutet är då att delar av publiken buar åt prinsen. Alltså det är ju... Ja, jag har lite svårt så här, är det för att väldigt många stöttar då president Trump eller ingår det lite, liksom publiken ska ju interagera med liksom den
ja,
här
men både
showen.
Och tror jag, både och. Ja. Men jag tror också att det sitter många där som tycker att det var dåligt att skämta om Trump.
Ja, så, ja precis. Men det är ju också där, det är ju så att det var ju ganska roligt och lite överraskande tyckte jag. Och att de gör ju den här, någon slags act tillsammans, de här två. Och han var ju väldigt bra tycker jag. Men jag fattar inte riktigt varför han gör det här.
Nej, men jag vet, jag blir också lite så förvånad över att Harry ändå... jag tycker att han är lite tillknäppt ibland, men han agerar ju ändå här liksom. Han deltar ju ändå på ett habilt sätt. Men jag har lagt märke till det länge. De känns ju mycket mer populära i USA än i Storbritannien, Harry och Meghan. Det är som att amerikanerna har tagit dem till sitt hjärta på ett helt annat sätt.
Mm.
Och när Harry då överraskande kommer in där på scenen...
Ja, det var ju väldigt mycket jubel när han kom
in. Ja, men då, ja, de ställer ju sig upp och jublar.
Ja.
Det gör de.
Det är inte bara prins Harry som har stått i strålkastarljuset den senaste tiden. Det har även då Meghan. Men det här handlar om lite mer tråkiga omständigheter. Meghans pappa, Thomas Markle, som är 81 år gammal, har lagts in på sjukhus då på Filippinerna där han bor och har tvingats amputera sitt ena ben. Enligt brittiska tidningar så uttryckte Thomas Markle en önskan om att få träffa Meghan, Harry och barnen då, Archie och Lilibet, men att Meghan inte har hört av sig.
Men det blev en jättestor grej i brittisk press förra veckan. Och det verkar ju så att många retar upp sig rejält på att Meghan inte då kontaktat sin pappa för att det här är en allvarlig och stor operation. Och många tycker då att ja, men oavsett vad man har för konflikter så får man lägga det åt sidan när något sånt här händer då. Men så blev det då en plötslig vändning i den här historien. En i teamet runt Meghan gjorde ett uttalande om att Meghan visst försökt kontakta sin pappa.
Mm-hmm.
Hon hade skickat ett e-mail till honom.
Mail on Sunday hävdar att Thomas Markle varken använder mail regelbundet eller fått kontakt med sin dotter. Och det är här nu som det utbryter någon slags irriterad ordväxling i medierna. Meghans talesperson uppgav att Meghan inte har telefonnumret till sin pappa och att hon dessutom tror att han inte har sin mobil på sjukhuset. Och nu dyker ytterligare en intressant person upp i den här historien. Det är journalisten Caroline Graham på Daily Mail.
Ja, men det här är helt sjukt, för att det visar sig då att Thomas Markle, han har då kontaktat Caroline Graham när han blev sjuk på Filippinerna. Och sen bett henne resa till honom från Los Angeles för att hon då ska vara vid hans sida. Och DMG, det är själva moderbolaget då till Daily Mail, de säger så här i ett uttalande. Förutom att vara journalist så har Caroline varit vän med herr Markle sedan 2018. Hon har varit tillsammans med herr Markle på sjukhuset varje dag och gett honom vård och stöd. Och det här är ju såklart inte något drömscenario för Harry och Meghan. De avskyr brittiska tabloider. Och de har ju i omgångar stämt flera av de här tidningsbolagen. Och de har vunnit vissa mål. Och Harry har ju vid något tillfälle sagt då att han har gjort det till sitt mission att stå upp då för sin rätt gentemot pressen.
Men Harry och Meghan hittade ett sätt att ta sig förbi journalisten och parets talesperson bekräftade senare att ett brev till slut hade levererats säkert direkt till Thomas Markle via betrodda kontakter och därmed då gått förbi journalisten som satt vid hans sjuksäng.
Nej, men alltså kära någon, det låter som rena spionhistorien här. Det är som början på en film. Samtidigt, jag tycker det är fint att Meghan och hennes pappa har fått till någon slags kontakt. Det har varit flera år nu sedan bröllopet som de inte har pratat med varandra. Så absolut, men visst låter det konstigt.
För några dagar sedan så kom en viktig hälsning från kung Charles i Storbritannien. Som ni säkert känner till så drabbades han ju av cancer tidigare i år och har genomgått en omfattande cancerbehandling. Buckingham Palace informerade om att kungen skulle göra ett uttalande senare samma dag, den 13 december. Och det var många som höll andan inför ett nytt besked om kungens hälsa. Så här lät det.
Today I am able to share with you the good news that thanks to early diagnosis, effective intervention and adherence to doctor's orders, my own schedule of cancer treatment can be reduced in the new year. This milestone is both a personal blessing and a testimony to the remarkable advances that have been made in cancer care in recent years.
Det var ett oerhört glädjande besked. Kungen säger att hans cancer upptäcktes i tid och att han kommer trappa ner sina cancerbehandlingar vid årsskiftet. Och så uppmanar han också alla britter att använda sig av det här screeningprogrammen som finns. Det här meddelandet sändes nämligen i samband med den stora insamlingsgalan Stand Up to Cancer som sändes då i Channel 4.
Men Jenny, varför vill han inte berätta veta vad han har för cancerform. För, alltså, det ska man bli egentligen inte kanske behöva stå till svars för eller vara tvungen att basunera ut. Men det är ändå väldigt många som undrar.
Mm. Nej, men jag gissar att man vill hålla det privat för att skydda kungen. Kan ju vara en cancerform som, om man skulle prata öppet om det då, genererar ännu fler frågor och spekulationer. Och man vill nog vårda den här patientsekretessen ändå.
Mm, och det kan man ju verkligen förstå. Patientsekretess gäller ju alla oavsett om man är kung eller någonting annat. Men jag tänker också att allmänintresset väger ganska tungt i det här fallet. Charles är Storbritanniens statschef och det var ju också därför som man då så tidigt informerade allmänheten om hans diagnos, men ingen har då rätt att få veta den exakta cancerformen. Vad tycker du om talet? Vad tycker du om hela den här grejen?
Ja, men jag tycker att kung Charles är en mästare på såna här meddelanden till folket, eller tal till folket, tal till nationen i de fall som han har gett det. Hans röst är väldigt behaglig. Han går,
är den verklig?
Ja, men så mörk och dov och
lite skön. Som din förkylningsröst.
Ja, fast ändå inte. Men jag tycker kung Charles säger de rätta sakerna. Det är lite som att han gjorde alla fel som kronprins, men alla rätt som kung. Och då menar jag inte fel som kronprins som är att han begick misstag, utan mer att han var ganska ifrågasatt då.
Mm.
Och lite egensinnig och väldigt olik sin mamma. Det låg ju honom i fatet för alla jämförde ju honom med henne.
Och det kan ju inte ha varit så lätt att stå i hennes skugga på något sätt.
Nej, verkligen inte. Men som kung så tycker jag att Charles, han är både varm, han är statsmannamässig på samma gång. Det är en bra mix där.
Mm. Och strax efter då uttalandet så tackade Buckingham Palace för all fin respons som talet då fick. Och så här lät det. Jag vet att hans majestät kommer att bli mycket uppmuntrad och djupt berörd av de mycket positiva reaktioner som hans budskap har väckt, sa då en talesperson för det brittiska hovet enligt Sky News. Men kung Charles är ju inte den enda som fick cancerdiagnos i år. Vi har ju också då prinsessan Catherine.
Mm. Där fick vi en uppdatering den 10 september i år, för då publicerade prinsparet en video på sina sociala medier där Kate berättade att hon avslutat sin cellgiftsbehandling. Det var ju, kommer du ihåg det, Maria? Den var ju en väldigt så här vacker video, men också väldigt arrangerad. Man ser henne med barnen och prins William och de är ute i naturen i Norfolk.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment. The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
Ja, det är ju mycket snyggt inramat budskap. Men prinsparets Instagram är ju känt för att vara då väldigt professionellt och visuellt, likaså Buckingham Palace. Häromdagen så fick vi en gullig julhälsning från prinsessan Sofia och prins Carl Philip. De är själva inte med i det här videoklippet, men deras 4 små barn är med. Och det är ju prins Alexander, framförallt kanske kan man säga, han tände det 3:e ljuset i advent hemma på Villa Solbacken. Och alla barnen är sådär uppradade bredvid och tittar på när storebror tänder ljuset. Även minstingen Inis är med och sitter då i prins Gabriels knä.
Men det är ju jättegulligt. Man gillar ju såna här videohälsningar. Det är klart att det hade varit kul att se prins Carl Philip och prinsessan Sofia också. Men ja, i år så verkar de vilja sätta fokus på de små i årets julhälsning. Det är ingen som pratar. Man har lagt lite julmusik ovanpå videon så man hör inga röster.
Och det här var ju inte de enda bilderna vi har sett på de här småtingarna. Vi har fått se nya bilder på prinsessan Ines och hennes syskon och också då kusiner när årets granar levererades till Kungliga slottet av jägmästarstudenterna från Umeå. Drottning Silvia samlade alla sina 9 barnbarn på slottet och det var ju minst sagt livligt där när granarna skulle kläs. Härligt det såg ut.
Men man blir ju glad av såna här bilder. Man får en liten inblick tycker jag i de här prinsarna och prinsessornas personlighet. Prinsessan Estelle, hon är ju 13 år nu. Hon verkar ju verkligen vara, ja men har en så fin stora systerpersonlighet. Lite som Victoria när hon var yngre.
Jag tycker det påminner väldigt mycket.
Och hon kom ju bärande stå på minstingen Ines. Så det var störst och yngst där i kusinskaran. Och hon är väldigt så här fin med de yngre barnen. Och prins Oscar, han verkar hålla sig lite mer i bakgrunden. Och prins Julian, vilken charmunge. Han är ju full av liv och leklust och man kunde se också när det var rörligt material där att han spexade lite när fotografen skulle ta sin bild.
Hur mycket tror du att en sån där film är liksom regisserad? Jag tänker det här då bland annat med att då Estelle har Ines i famnen och att det liksom, eller tror du att allting sker spontant?
Jag tror mycket sker spontant, för det tycker jag man ser på videoklippet liksom, att ja, men de klär den här granen och de är ju sig själva hela tiden och sådär. Det är klart att de kan ha fått någon slags instruktion innan, men det känns väldigt naturligt i alla fall.
Mm. Och jag funderar också på det här med julhälsningarna, är ju inte helt ovanligt i olika kungahus. Jag har inte riktigt faktiskt kollat runt, men jag vet att du har superkoll. Berätta om fler julhälsningar för andra kungahus.
Ja, men det är ganska vanligt att man lägger upp sina julkort till allmän beskådan som kunglig, och man gör ju det på sociala medier. Kung Charles och drottning Camilla, de har ju skickat julkort till vänner och bekanta, och det julkortet lades upp då på Instagram. Det är en bild på paret som är tagen i Villa Volkonski i Rom under ett statsbesök som de då genomförde i april. Superfin bild, en blomstrande trädgård. Camilla klädd i en vit klänning, en typisk sån här Camilla-klänning. Kung Charles blå kostym, och så står hon liksom, Camilla har stuckit in sin arm i Charles arm, som står väldigt nära varandra. Mm. Jättegulligt.
Ja, vad fint.
Mm.
Men det finns ju faktiskt ett kungahus, jag sa att jag inte riktigt hade koll, men ett kungahus jag sett, förutom då det svenska, det är ju faktiskt från Belgien, och det är ju också rätt uppstyrd, kan man ju lugnt säga. De har gjort en hel liten video, man kan se sådär, ett vackert kuvert sticks in genom en dörrspringa. Någon plockar upp det och lägger det på en gren på en julgran, eller i en julgran, för att sen då öppna det. Och där ser man också kungafamiljen stå uppradade i slottsparken. Kungaparet har 3 barn och tronföljaren Elisabeth står i en neongrön klänning bredvid föräldrarna. Och syskonen, ja, de har valt någon slags mörk kostym och vita klänningar, så hon sticker verkligen ut. Jag vet inte, har jag förklarat det här på ett bra sätt?
Jo. Och jag, det förvånar mig inte att du har sett den, för att den blev så himla viral, just för att den var ju vacker,
ja,
men också
speciell.
Den dök upp
liksom i flödet sådär. Ja.
Nej, men det var ju inte... Hon var som ett stort neongrönt utropstecken, ja, på familjebilden. Kanske fanns en tanke med det, det vet jag inte. Men en familj som då var lite mer i samklang vad gäller kläder och färger, det är ju då den jordanska kungafamiljen.
Jaha, har de också skickat ut den?
Alltså, gå in på jordanska kungafamiljens Instagramkonto. Alltså, det kontot är, om du tycker att det är brittiska proffsigt, så är ju det här
hyper. Ja, jag har kikat på den här gången. Det är ju verkligen, det känns som det är 30 filter.
Ja, ja, ja.
Liksom allt.
Och det är ju rena rama reklamfilmsproduktioner då för kungahuset. Oerhört pampiga. Lite på gränsen till propaganda, kan jag ju tycka liksom. Men deras julbild, eller det man då kan räkna som julhälsning, det har lagts upp då på drottning Ranjas Instagram. Damerna är klädda i lindblomsgrönt, eller så här ljusgrön. De har alla tjusiga sommarklänningar. Mm. Och männen har ljusblå skjortor med uppkavlade ärmar. Och så är det rätt gulligt då, för att drottning Ranja, hon bär det ena barnbarnet, och kung Abdullah då bär det andra barnbarnet i familjen. Så kommer de gåendes, men de tittar inte i kameran. Ja, men effektfullt. Stylat och snyggt, men kanske lite opersonligt. För då gillar jag nog prinsparets hälsning mycket mer.
Vi har ofta pratat om den, Victorias drottningsskola. Men nu är det då ytterligare en som går i den så kallade drottningsskolan, nämligen Estelle. Nästa år så fyller hon ju 14 år, och vi får ju allt fler mejl. Jag ska inte säga att det är jättemånga, men det kommer lite då och då frågor om när ska man få höra från Estelle själv och sådär. Hon är ju inte så gammal, och du har sagt att du tror att Victoria och Daniel vill hålla henne lite i bakgrunden så länge som möjligt, eller hur?
Ja, jag har också lagt märke till att det kommer frågor då och då. Men det är ju ganska mycket press på unga kungligheter. Kanske nu mer än tidigare med sociala medier och allt som hör till. De vill såklart ge henne en så normal tillvaro som möjligt så länge det går. Vi hörde bland annat prinsessan Märta Louise av Norge prata om det i sin dokumentär på Netflix.
Hon pratade om det här att hon kände en press om man skulle vara klädd på ett visst sätt, ja, och så vidare.
Och hon upplevde det som jättejobbigt. Men det är klart det finns en väl uttänkt plan för Estelle. Hon ska få vara barn eller tonåring som hon nu är då, så länge som det går.
Och vi nämnde ju det innan, den här då julhälsningen som kom när drottning Silvia var tillsammans med sina 9 barnbarn. Och hon låg upp och vi pratade det här med att hon tog sig an nästan lite så här stora syster-saken, eller liksom rollen på något vis. Men Och jag tycker man ser en viss mogenhet hos henne nu. Det här blir ju också lite så konstigt. Jag har sett ett kort klipp på Insta och därför säger jag att hon ser lite mogen ut. Men jag upplever ändå det. Sen får ju alla skapa sig sin egen uppfattning. Men när tror du att vi kanske får se Estelle mer på estraden? För vad jag minns så har hon väl inte gjort några offentliga framträdanden där hon liksom agerat på något sätt, utan det har hittills varit så här begränsat. Det var invigningar, familjeevenemang och representation utan tal. Det var den här Sagostigen 2014, och jag kommer ihåg hon var ju med på invigningen av Guldbron med då hennes morfar, jag var tvungen att tänka efter, morfar och mamma, och så nationaldagsfirandet. Men när tror du? Och det säger jag inte för att liksom lägga någon press eller att hon borde, utan mer sådär, hur brukar det vara?
Nej, men man brukar tänka att 15 år är någon slags linje på något vis. Då kommer vi få se henne lite mer i en framträdande roll. Det är ju så att Victoria var med vid sitt första statsbesök när hon var 15. Då fick hon vara med på en galamiddag när norska kungaparet var här. Och det passade fint, för kung Harald är ju hennes gudfar. Så att det var ju ett tryggt sätt att slussas in för första gången på en sån middag. Och när det gäller Estelle så har man ju faktiskt gjort på samma sätt som kungaparet gjorde med Victoria. De tar med henne vid utvalda officiella tillfällen. Hon ska få uppleva hur det är att representera. Det ska kännas naturligt den dag hon ska göra det. Och sen är det ju så att bästa sättet att lära sig, det är ju ändå att följa med, observera och se hur föräldrarna eller morföräldrarna gör.
Mm. Hur mycket tror du att kronprinsessan Victoria och prins Daniel pratar med Estelle om det här? Eller, jag menar, det är såklart att hon är fullständigt medveten om att hon ingår i kungafamiljen, men tror du att de pratar med henne om det?
Det finns ju säkert ett underliggande samtal konstant, tänker jag, liksom när det behövs. Det är närvarande i deras liv hela tiden. Men de fokuserar ju på, alltså Estelle har ju skolan och familjen vill ju göra saker som familjer gör. Gå ut i skogen, grilla korv, hitta på roliga aktiviteter. Victoria och Daniel är ju jätteengagerade i barnens sport, idrotter och så vidare.
Mm. Men spelar basket, va, eller hur?
Ja, Estelle spelar basket. Mm. Oscar är mer fotbollskille. Men det är klart att det finns ju där undermedvetet hela tiden.
Mm. Mm. Man ska inte jämföra, och det är inte det jag gör. Men när jag kommer tänka på det här så började jag också fundera lite på hur det är i andra kungahus. Och då tänkte jag, det första som dök upp i mitt huvud var Spanien. För att jag minns att Leonor i Spanien, prinsessan, du har nämnt det här någon gång för mig. Ibland så minns jag saker bara, det bara fastnar. Att du har nämnt när vi har pratat om henne att hon liksom ändå på något sätt hade en ganska framträdande roll tidigt. Och vi ska ta och lyssna på ett litet klipp som ett exempel på det. Så här lät i BBC News, då var hon 13 år och skulle prata på scen för att hon skulle läsa ur Spaniens grundlag vid ett jubileumsarrangemang i Madrid.
Título preliminar. España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Men det är klart att det här är imponerande. Idag är ju Leonor 20 år gammal. Hon är jättepopulär i Spanien. Men det är ändå så här, var 13 och ställa sig inför en sån stor folksamling. Otroligt. Mm. Hon har ju nästan 900 000 följare på Instagram. Hon har en egen fan-YouTube-kanal som heter Leonor Media. Som har väldigt mycket följare. Alltså, uppmärksamheten är ju extrem på henne nu. Hon har ju ganska nyligen gjort militärtjänst. Jag kommer ihåg att det var ju paparazzis i varje hamn som hennes då, när hon var ombord på den här båten.
Och det var några spekulationer om att hon hade fångats på bild och i kysten och allt vad det var. Ja, okej. Okay. Om vi då går över till norska kungahuset, och då tänker jag ju på prinsessan Ingrid Alexandra i Norge. Och det är lite för att hon har ju också synts väldigt mycket på senaste tiden. Och hon gjorde sitt första offentliga tal i samband med en middag, om jag förstått rätt, arrangerad av norska regeringen sommaren 2022, kvällen före då den stora galakvällen när hon skulle fylla 18 år.
Ja, men hon är ju några år äldre än Estelle. Hon är i samma sitt som Estelle, för deras föräldrar först som ska ta över som regenter och sen står de på tur. Men den här yngre generationen kungligheter, intresset för dem är jättestort.
Också i Norge såklart så står julen för dörren och det är ett kungahus som haft det motigt under året. Vi har då en rättegång mot Mette Marits son Marius Borg Høiby som startar nu i början på nästa år, 2026. Över 32 åtalspunkter och han riskerar många år i fängelse. Märta Louise och Dark Verrett släppte dokumentären Rebel Royals, an unlike love story på Netflix. Och den skakade ju om det norska folket. Mette Marit har ju fått träda tillbaka ett tag här nu för att behandla sin kroniska lungfibros. Och Sverre Magnus och Ingrid Alexandra har flyttat från Norge. Sverre Magnus flyttade till Milano och där arbetar han med fotografi och video. Men nu är ju både han och då Ingrid Alexandra hemma för julfirande.
Ja, men det är som att de där två, kanske främst Ingrid Alexandra, de är hemma och hjälper ett kungahus i motvind. Jag tycker det märks i norsk press. Det skrivs väldigt mycket om Ingrid Alexandra. Och hon har redan haft ett par officiella uppdrag. Hon har deltagit i Rädda Barnens fredsprisutdelning och varit närvarande då också vid själva utdelningen av Nobels fredspris nu nyligen. Och de här två, jag tycker ändå att de skapar väldigt mycket positiv uppmärksamhet i kungahuset. Det finns något annat att skriva om än liksom åtalspunkter och kunglig kritik av dokumentärer och sjukdom och så vidare.
Mm, man märker verkligen det. Det är som att det norska kungahuset fått nu lite härlig, mer positiv energi. Men allt tar ett slut och sen åker då Ingrid Alexandra tillbaka till Australien för sina studier och sen kommer ju då den kommande rättegången mot Marius. Vi har ju pratat om det många gånger, det kommer bli en medial cirkus. Och vi ska fortsätta och stanna kvar i Norge. Det har ju varit en levande och pågående debatt i Norge, eller hur Jenny, om vem som står för Marius advokatkostnader sedan han greps misstänkt för misshandel i augusti förra året. Man har spekulerat i om det då är skattepengar som betalar hans försvar, man har spekulerat i om det är hans mamma, kronprinsessa Mette Marit som står för kostnaden eller rent av Norges blivande kung, kronprins Håkon.
Jag har jättestor förståelse att man vill veta och jag förstår även att norrmännen inte vill att apanaget ska gå till det här försvaret för en misstänkt gärningsman. Det handlar ju om riktigt grova brott som våldtäkt och misshandel och våld i nära relation. Det här är svårt att bevisa.
Ja, och vi ska ju säga att han är ju misstänkt. Rättegången ska ju då påstartas i början av februari.
Absolut. Enligt norsk press i alla fall så har det visat sig att det varken är Håkon eller Mette Marit som tar notan. Det är nämligen Mette Marits mamma, Marit Kjessem,
alltså som betalar. Alltså hans mormor.
Ja. Och det avslöjade norska Se och Hör nyligen. Och hon ska då ha betalat 530 000 norska kronor i rättegångskostnader. Då gäller det rättegången mellan Marius och bokförlaget som gav ut boken Vita striper sorte får.
Ja, det kanske inte är så förvånande att någon i familjen ställer upp och betalar kostnaderna. Enligt norska tidningar som då har gått igenom Marius ekonomi så har han knappt någon inkomst att tala om. 2024 hade Marius drygt 48 000 norska kronor i beskattningsbar inkomst. Om man rundar av det lite, så ligger kostnaderna nu på cirka 1,8 miljoner enligt då norska Se och Hör.
Men det är ju ofantligt mycket pengar. Jag tänker också, ja, nu är det då på pappret Marit Kjessem som betalar. Sen kan man aldrig veta. Det är klart att Håkon och Mette Marit kan använda sina privata pengar, betala Marius mormor. Alltså hur upplägget ser ut, det får vi låta vara osagt liksom. Men det är stora summor, det är det.
Vi vet ganska väl hur svenska kungafamiljen firar jul. De följer familjetraditionerna och firar på Drottningholms slott med start den 23 december då drottningen fyller år. Hon överraskas med en middag, det här tycker jag. Varenda gång som jag pratar om det här så tycker jag att det är lika roligt varje gång. Hon, alltså Silvia, överraskas med en middag i ett nytt rum på Drottningholm varje år. Där man då liksom firar hennes födelsedag. Jag vill också fira min födelsedag i ett nytt rum varje år.
Ja, var det nice.
Verkligen. Och på julafton så firar man i den stora stensalen där drottningen då gärna läser julevangeliet. Det är många som samlas på Drottningholm. Kungaparet har ju 3 barn och 9 barnbarn. Så det är inte så att alla kanske tillsammans, jag vet inte, firar de alla tillsammans?
Ja, det verkar så. Ja.
Då blir det livligt. Då blir det livligt. 9 barnbarn, då blir det livligt.
Och det blir ju livligt även i Storbritannien, tänker jag. För att brittiska kungafamiljen firar ju på Sandringham varje år. Och de följer ju också många gamla traditioner som har funnits inom familjen i alla dessa år. Och det här är slottet, eller huset då, som de har firat i sedan 1870. Ibland har de haft uppehåll. Mm. Men sedan 1988 så har hela familjen då samlats där. Och det var så roligt, jag ramlade över ett reportage i Daily Mail. Ibland har de ju mer så här feature-aktiga längre grejer. Jättekul, de har spaltat upp alla gamla traditioner. Jag skickar ju det knäcket till dig också. Mm,
jag såg det. Och jag gissar att det är kung Charles som liksom leder firandet eller sätter tonen de här dagarna. Kan vi tänka oss det, Jenny?
Ja, gud ja.
Ja. Kungaparet anländer ju då till Sandringham i Norfolk några dagar före jul. Släkten liksom droppar in lite sådär framåt och anländer till julafton. Man känner ju till sedan att det finns ett schema och att man har lite så här klädkoder.
Kommer du ihåg Netflix-serien The Crown?
Ja.
Där var det ju en scen där de väger familjemedlemmarna på en våg. Det tror jag inte de gör längre.
Nej, det kanske var lite mer fiction i den.
Eller om det låg någon sanning i det så har de definitivt slutat med det i alla fall. Men när hela familjen då är samlad den 24 december, julafton, så samlas alla i The Drawing Room, en stor mottagningssal, för att njuta då av afternoon tea med smörgåsar, scones, te då och muffins. Och sen samlas man runt ett särskilt stort bord för julklappsutdelning. Och eftersom man då har tyskt påbrå i familjen sedan tidigare generationer så delar man ut julklappar på julafton och inte på juldagen.
Mm.
Och så gör man det, de har också en sån här julklappslek enligt Daily Mail då. Och det är kung Charles då som familjens överhuvud som ska dela ut de här små skämtpresenterna. De ska kosta 5 pund ungefär. Och det sker i strikt ordning efter rang.
Oj.
Det har varit en jultradition i det kungliga hushållet då sedan 1800-talet. Så det håller man hårt på.
Men det där med skämt klappar, det känner vi ju igen lite från svenska kungahuset. För att vi har pratat om det tidigare och det här med att det var ju särskilt då prinsessan Lilian som gillade lite så practical jokes på julafton. Det var ganska roligt tycker jag när hon gav ut sådana. Det var kul. Det är lite märkligt när man läser om vad det är för julklappar som då delas ut i det brittiska kungahuset eller den kungafamiljen. Bland några av de märkligaste gåvorna som har bytts så finns prinsessan Annes lädertoalettsits. Var det då till dåvarande prins Charles. Hon tyckte då att han hade sin egen... Han skulle ju ha liksom sin egen personliga tron att sitta på medan han väntade på att bli kung. En annan udda present som Butlern pratar om i boken är ett par lösbröst till prinsessan Diana.
Och, men vad taskigt!
Ja, och en sjungande hamster som Meghan köpte till drottning Elizabeth första året hon firade med kungafamiljen.
Jag kan inte släppa det här med lädersits till toaletten. Har du någon gång, Maria, suttit på en mjuk toalettsits? Ibland finns det utomlands. Det är jättehemskt.
Det har jag inte gjort.
Nej.
Men det måste ju kännas väldigt konstigt.
Det känns... det är som att, nej, men det går inte. Det är som att sitta på då en liten fåtölj.
Och så, ja.
Men det där med hamsten var också gulligt. Men det finns ju en historia om att innan prinsessan Diana då visste om den här traditionen ordentligt så ska hon ha gett sin svägerska, prinsessan Anne, en jättefin lyxig kashmirtröja. Och själv då så fick hon en toalettpappersrulle i present. Så hon måste liksom känt att oj, här landade det helt fel. Så nästa år då så hade hon fattat galoppen och hon köpte en leopardmönstrad badrumsmatta till Sarah Ferguson. Och prins Harry, han gav ett år en badmössa till drottning Elizabeth med texten "Ain't life a bitch". Ändå kul!
Ja, det är roligt. Och julafton kulminerade i en glittrande middag med smoking som klädkod. Damerna har ju då tjusiga aftonklänningar och det är det man äter en riktig, ja man kan inte kalla det någonting annat än brakmiddag. Efter fördrinkar sätter sig familjen till bords och då blir det räkor från Norfolk, lamm från Sandringhams ägor och tart-tatin. Kvällens sista happening består i att de kungliga drar julsmällare fyllda med silver eller guld liksom kronor innan de avslutar då julaftonens firande.
Ja, men man får ändå påstå att det är en ganska lättsam stämning på Sandringham. Kung Charles tidigare butler, Grant Harold, han beskriver det här kungliga julfirandet i sin bok The Royal Butler. Och han berättar faktiskt att han hamnade i ett vattenkrig mellan prins William och personalen. Det måste nog ändå vara en ganska skön stämning där kan jag tänka mig. Förutom kanske middagen då med tiara och långklänning. Så här. Det blir tjusigt. Sätt i stämningen.
Jenny, vi har fått in ett mejl till Kungligt. Mm. Och jag tyckte det var ett sånt roligt mejl. Och det kommer då en fråga. Det kommer inte bli lätt för dig det här, Jenny.
Nej, okej.
Okay. Är du med?
Ja, jag är med.
Mm. Det är ett mejl från en person, eller hon heter Saga. Och hon är lärare. Hon är lärare för skolelever i årskurs 1. Man är inte så gammal då.
Nej, men
man är sjuk.
Klok och smart.
Ja. Mm. Men då var det i samband med Nobelveckan, vilket var ju då förra veckan, så hade de pratat om Alfred Nobel i skolan och vem han var och historien och uppfinnaren och så vidare. Och då var det så att då hade de på den här lektionen kommit in på kungafamiljen. Då antar att de kanske pratade om Nobelbanketten eller något liknande. Och då började de prata om också tronföljden, om hur man ärver den och så vidare. Och då så skriver Saga att barn har ju de mest briljanta frågorna. Och då så var det en pojke som hade då trillingsyskon och ställde frågan, vad händer om det är trillingar? Och Saga skriver att jag tycker att frågan är enkel men också komplext. Att det är klart att den som är äldst då ärver, men är det så enkelt att det liksom skiljer en minut till eller till och med sekunder om de har varit i samma mage? Alltså helt enkelt, om då det är 3 stycken barn i magen, och då kan det ju också vara... Alltså,
ofta blir det kejsarsnitt.
Ja, men precis. Så frågan är helt enkelt, hur gör man bedömning? Vem blir tronföljaren?
Ja, men det där är ju verkligen en briljant fråga. Den är så smart.
Alltså, den var lite komplicerad. Du förstod vad jag menade.
Ja, jag förstår. Men det finns ju ingen som ställer bättre frågor än barn. Nej. Så är det faktiskt. Men okej. När det gäller trillingfödsel så är det faktiskt så att första barnet ut, det betraktas som det äldsta. Även om det bara skulle handla om sekunder innan barn nummer 2 kommer ut. Så det kan vi slå fast. Och i de flesta europeiska länder så är det äldsta barnet som blir tronföljare oavsett om det är en pojke eller flicka. I Monaco så föddes det ju tvillingar för några år sedan. Jag tror de är 6 eller 7 år gamla nu. Kan de vara lite äldre? Ja, någonting så. En pojke som heter Jacques och en flicka som heter Gabriella. Och Gabriella föddes faktiskt 2 minuter före sin bror. Klockan 4:05 på eftermiddagen. Men så snuvas hon på tronen. Eftersom att man i Monaco då låter pojkar gå före flickor i tronföljden. Alltså pojkar har företräde till att bli kung, fast i Monaco kallas det furste. Och så har de det fortfarande. Många europeiska länder har ändrat på det så att kvinnor är precis lika mycket värda. Men i Monaco är det fortfarande gamla regler. Hade de haft samma regler som i Sverige så hade ju Gabriella blivit furstinna när hennes pappa dör. Hur som helst, nu är det Jacques då som är tronföljare. Ofta blir det kejsarsnitt vid trillingfödslar. Och då är det så att den första som plockas ut ur magen blir tronföljare. Och man har då, om man då har samma regler för pojkar och flickor. Sen var det något påhäng här på Sagas fråga just vid kejsarsnitt. Kan man välja vilket barn som plockas ut? Och då tänker jag att barnen kanske undrar ifall man föredrar att det är en pojke som plockas ut först så att man får en manlig tronföljd eller sådär. Men jag har svårt att se att det är så man skulle tänka eller göra. Ett kejsarsnitt är ju ett medicinskt ingrepp. Det sker kejsarsnitt varje dag och läkarna är jätteduktiga på det. Men det är ändå, man öppnar upp magen liksom. Det är ett stort ingrepp. Jag låter det här vara osagt. Det är ju ganska så ovanligt med tvillingar och trillingar just i kungliga familjer när det är tronföljare och sådär. Problemet är inte jättestort. Men jag tycker det är en enormt spännande fråga. Alltså verkligen, verkligen jättespännande. Och det är ju många fler än den här första klassen som faktiskt har undrat över detta.
Mm. Har du fått den frågan tidigare?
Ja, det har jag.
Jag skulle inte ens kunna komma på en sån briljant fråga.
Nej, det är jättesmart.
Aha.
Så tack, klass 1, vart ni än sitter.
Ja.
Och tack, Saga.
Ska vi börja runda av det här avsnittet?
Det gör vi.
Och vi har ju... mailadressen kungligt@aftonbladet.se. Skicka gärna in frågor. Och det var som sagt jättekul, Saga, att vi fick den där frågan. Vi har en hel drös med frågor. Så att nu är det dags.
Nu ska vi göra frågepoäng. Ja, så det står härliga till.
Ja, och det kommer bli svettigt för dig, Jenny.
Ja, det är lugnt.
Och sen har vi ju också din Insta, ska vi säga. Där kan man ju också skicka frågor om man föredrar det.
Kungligt med Jenny heter jag där.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack snälla. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.